Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älvsjö.
Radio Mises 134. Idag är det den 9 januari 2020. Det är det första avsnittet detta år. Klockan är 20:11 på kvällen och jag sitter här och ska nattsudda lite med Nicodemus. Hej på dig, broder.
Hej, hej. Kul att prata ekonomi med dig. Det ska bli spännande med tanke på att det är ditt ämne. Ja,
precis. Jag intervjuade dig för några veckor sedan. Yes. Om libertarianism. Sen tänkte vi att vi ska vända lite på det. Du ska få intervjua mig här.
Ja, så gott det går. Med tanke på att jag säkerligen kommer framstå som det är. relativt obildad på ekonomi. Men jag ska göra mitt bästa. Jag har ju ändå försökt läsa en del böcker och så. Och förstå olika skolor. Och jag gör mitt bästa helt enkelt.
Österrikisk nationalekonomi, det är egentligen oerhört enkelt.
Ja.
Man bara förstår grundprinciperna så kan man räkna ut det mesta själv. Så.
Ja, precis.
Jag undrar, har du studerat ekonomi på universitet någonting?
Jag läste 10 poäng nationalekonomi. Mm. Men det var väldigt länge sedan. Eller jag läste den här första. Det var en kurs som jag läste parallellt med andra kurser. Så det var inte så att jag ägnade 100% fokus på det. Så att, jag kan inte säga att det var 10 eller 15 poäng i det gamla poängsystemet och det var 100 år sedan, känns det som. Så att, nej, det var ingenting som jag fördjupade mig i.
Nej, jag har ju också gjort det, men jag tyckte det var fullständigt obegripligt. Inte därför att ämnet var svårt, utan därför att det var svamligt och osammanhängande. Jag liksom hittade ingen struktur eller logik i det.
Ja. Jag minns att vi höll på med indifferenskurvor och gick igenom olika historien på. Det var ganska intressant med hur olika monetära system som man har tillämpat då. Depressionen gick in på 30-talet.
Det var väl kapitalismens fel, Lisa?
Ja, precis. Men det var ju... Man blandade väl, nu minns jag inte exakt diskussionerna, men det var ju som, vad är det som orsakade depression, alltså ekonomiska depressioner och så. Så det som gjorde att jag fastnade, blev intresserad av Österrikes ekonomi, det var ju det att som du det är för att det finns en filosofisk grund. Det är någonting hos när jag läste då Human Action, så är det någonting som den är logiskt konsistent och jag kan förstå den utifrån ett filosofiskt perspektiv mera. Men jag är inte ekonom, så jag kan inte se, jag saknar referenspunkter utanför till annan ekonomisk litteratur. Det är väl mer så då.
Mm.
Ja.
Sen, ja, det är ju en intressant sak med Österrikes ekonomi att du nämner just det filosofiska perspektivet, för att Österrikes ekonomer är ju besatta av epistemologi.
Ja.
Frågan, vad kan man veta?
Ja.
Och det här är ju inte riktigt så som andra skolor lägger upp det.
Nej.
Om du öppnar en vanlig nationalekonomibok från universitetet, valfri kurs, mikroekonomi eller makro, så börjar man. Det är så här, det finns något som heter pengar och så finns det preferenser och indifferenskurvor. Fast man ställer sig aldrig frågan, hur vet man detta?
Ja, och det är kanske en bra början att börja där. För jag har lite frågor till dig kring just det. Om man läste den introduktionstexten som du har skrivit på hemsidan, nationalekonomi är vetenskap, inte ideologi, så tror jag att det är många som tänker att det är det verkligen sant? Vad är det som gör att nationalekonomin borde ses som en vetenskap? För det hör ju ihop med det som du nämnde då, kunskapsteori bland annat. Hur ser du på det?
Bra att du nämnde den här texten också förresten, för det är lite grann anledningen till att vi sitter här. Därför att du skrev en intro till libertarianism och jag skrev en intro till Österriks ekonomi. Jag måste säga att jag är lite stolt över den här texten.
Det tycker jag ska vara.
Ja, därför att jag har kört den för många människor och bett om åsikter, så att jag har liksom slipat den på många sätt. Så att den är, jag tycker att den är ganska pedagogisk och lite smått underhållande också. Det är ingen tung, det är en ganska lång text, men den är inte tung att läsa, ja. tror jag.
Och bra lackmustest det här är att till och med jag förstår den. Så då borde de flesta förstå den.
Ja. Ja, precis. Ja. Nej, men det är en vetenskap. Och därmed så säger den ju bara vad saker och ting är. Hur de fungerar.
Ja.
Det finns alltså inga... Det finns inga värde... Det finns ingen värdering här. Och det kan ju förvåna folk, för de tror att Österriks ekonomi är en sån här extrem frimarknadsfilosofi. Mm. Men så är det alltså inte. Mm. Den bara säger hur saker funkar. Jaha, du vill ha socialism? Okej, då ska vi tala om för dig vad konsekvenserna av det blir. Ja. Jaha, du vill ha fri marknad? Ja, men då kan vi berätta vad som händer då.
Mm.
Jaha, du vill ha minimilöner? Ja, men då kan vi tala om för dig att det blir arbetslöshet. Och så vidare och så vidare.
Ja.
Den säger ingenting om bra eller dåligt, rätt eller fel, utan bara så här funkar det.
Ja.
Men det finns ju många nationalekonomiska skolor.
Mm.
Vi pratade lite grann innan här, du och jag, om keynesianism, klassisk nationalekonomi, neo-keynesianism, neoklassisk och så vidare. Och alla gör ju anspråk på att vara vetenskap. Men problemet med nationalekonomi, det är att det finns flera problem med det. För det första är det många som är lite avundsjuka på det här med, eller på de naturvetenskaperna. Ja. För att det är ekvationer och det sådana saker. Så man vill gärna lägga in det här i nationalekonomin också för att höja statusen lite grann. Inom österrikisk ekonomi så menar vi att matematik hjälper inte. Och det är inte för att vi inte kan matematik. Men jag är själv ingenjör, jag kan räkna. Men jag inser att den har ingen funktion. Den har ingen nytta här. Den förvirrar bara mer än den gör nytta. Det är ena problemet, att man vill försöka göra naturvetenskap av den. Det andra problemet är att nationalekonomer gillar att frottera sig med politiker. Och skapa policy. Och det här gör ju att det blir svårt att skilja på vad som är vetenskap och vad som är politik.
Ja, jag tänker på, om jag får stanna upp där, för jag tror ju också det, och det säger väl också på ett sätt den österrikiska ekonomiska skolan, att människor drivs av incitament och är målstyrda. Och på ett sätt kan det också förklara liksom, varför, ja, om du utbildar dig till nationalekonom, är det inte det, jag menar, det finns ett starkt motiv kanske av personliga skäl att göra karriär i staten eller på Riksbanker eller på att sitta på utredningar som är beställda av politiker och så vidare. Hur ser du på det?
Ja, men det är precis det. Va? Man lockas ju till välbetalda, bekväma jobb.
Ja.
Det behövs inte jobba med händerna och så, utan man kan sitta på, ja, man kan sitta med något ekonomijobb eller helst med politik, för det är ju där pengarna och makten finns, så att det är klart att man blir ju lockad. Men då är en viktig skillnad, eller en stor praktisk skillnad mellan österrikiska ekonomer och de flesta andra skolor, det är att österrikiska ekonomer tenderar att vara väldigt ovilliga att bända sin övertygelse för att passa politik.
Vad tror du det beror på? Eller finns det någonting i metoden som orsakar ett sådant förhållningssätt?
Alltså, jag vet inte om det är metoden eller om det är övertygelsen i sin i deras teori då. Därför att jag är ju själv, jag var ju själv, ja, jag gick den vanliga nationalekonomiutbildningen och sådär. Men jag var ju aldrig liksom på något sätt fanatisk och entusiastisk över ämnet. Det var först när jag stötte på Österrikes ekonomi som jag blev mer eller mindre fanatisk. Därför att för första gången så såg jag att, aha, nu förstår jag. Och jag tror att det är den känslan som gör att, nej, nej, jag vill inte liksom prostituera mig här, utan det här, nu förstår jag hur det här funkar. Jag vill inte sälja ut det här på något sätt, utan det här är ju, jag har ju upptäckt en grej här. Jag har liksom en världsbild som egentligen förstår saker.
Ja, jag förstår hur. Det var så motsvarande som hände när jag blev själv libertarian, att jag kan inte längre hålla på med den relativism som jag ibland kunde finna i olika konservativa åskådningar jag haft tidigare. Och bara för en parallell där, att relativism, att ja, ibland kan, hur kan tvång användas av staten? Ja, ibland kan användas när jag känner för det ungefär. Det fanns liksom ingen princip bakom som när tvång inte skulle få användas. Det fanns ingen grundläggande etik. Är det så du upplevde också med ekonomi? Att nu har du sett här att faktum är att de här olika alternativa ekonomiska skolorna i nationalekonomi då, som pratar om, som är ju ändå en etablerad vetenskap, det delas ut Nobelpris i ekonomi, det går ofta till nationalekonomer och deras teorier. Och nya upptäckter där man är, som man har gjort då. Och att då den här metoden är någonting som satte saker på lätten trillade ner helt enkelt, och nu vill du inte längre förstöra människors liv genom att, ja, det skulle kunna vara så här, det skulle kunna vara så här, eller hur ser
du? Det är så det är, va? Jag är ingenjör också, och som ingenjör så vill jag veta hur saker funkar, hur de känns. Och när jag såg det här, då liksom fattade jag, okej, nu förstår jag hur det funkar. Det här är pusselbitar som passar ihop. De ger en enhetlig bild. Inte ett lapptäcke av olika liksom, möjliga modeller. Det skulle kunna vara si, det skulle kunna vara så. Utan nej, men det är så här det funkar.
Mm.
Och jag vet inte, jag berättade den här historien förut, säkert i Radio Mises också. Men jag körde lite föreläsningar när jag var liksom nyfrälst på det här. Mm. Bland på Handels. Genom deras studentförening där.
Ja.
Och då hade jag en ung kvinna där i publiken. Det var tre olika tillfällen som jag hade föreläsning. Och det byggde på varandra då. Så jag byggde upp teorin logiskt från grunden, men det var väldigt enkla antaganden.
Mm.
Och sen använde jag då logik för att limma ihop det här och komma till nästa slutsats. Och så nästa. Det är som man bygger en teori då, från några axiom och sen logik, och så bygger man ett bygge. Ja. Och då måste man antingen säga att axiomen är falska om man inte håller med om det här. Eller så måste man säga att logiken du använder i de olika stegen är inte korrekt.
Mm, precis.
Eller så måste man hålla med om det.
Ja, eller också kan det kännas fel.
Ja, förlåt att det är just det jag ska komma till. För då var det en kvinna där som så efter andra föreläsningen sa, men alltså, det känns som du står här och försöker påstå att det finns liksom ekonomisk sanning.
Ja.
Ja, det är precis vad jag säger. För antingen så måste du tala om vad jag ljuger någonstans, eller vad du inte håller med om i resonemanget.
Mm.
Ja, men fast så vill ju inte, hon var någon sån här master, hon hade gått grundutbildningen, så hon så här forskare.
Ja.
Ja, men fast när jag gör policy så vill jag ju kunna välja vilken modell jag vill använda mig av.
Mm.
Ja, det är det som är problemet. Ja. Styrkesekonomin är inte hjälpsam om du vill trixa med ekonomin.
Nej.
På det sättet. Så att, och det är det som gjort att Österrikes ekonomi har fått ryktet om att vara en frimarknadsskola. Men som jag sa tidigare så är det inte det alls, utan det är bara en teori som förklarar hur saker funkar.
Ja.
Det, som i fysik, det talar inte om för dig att du ska bygga en atombomb eller om du ska bygga ett kärnkraftverk. Du kan använda det till vad du vill.
Ja, och det är det som är ju, det är en kausalrealistisk teori så att vidare. Har jag förstått det som.
Ja, vi ska gå in på vad det betyder, för det har en väldigt specifik tydelse då.
Ja, men jättespännande, och det, Det säger ju en hel del om det som vi sa även som du tog introduktionen då, om man bara ska upprepa eller reflektera, att det är en synen är att det är en vetenskap, det är inte en ideologi. Den uttalar sig om vad som är, inte vad som borde vara eller vad som känns rätt. Och den leder till att man kan, det är inte en frimarknadsideologi så till vidare, utan den kan, du nämnde också att den kan användas, ja vad händer om vi inför, om staten bestämmer att vi ska införa minimilöner, så kan den här teorin förklara varför det leder till ökad fattigdom eller varför det leder till, är det korrekt uppfattat?
Ja, precis. Den bara förklarar. Och som sagt, det är alltså den här övertygelsen då som den här synen ger. Det är lite grann som Newton upptäcker hur tyngdkraften fungerar. Ja, man kan liksom inte förneka det längre då, utan då är man så övertygad så då måste man förklara hur det här ligger ihop. Och det är det som jag tror gör österrikare så ovilliga att stå i politikens tjänst om det handlar om att ursäkta politiska ingrepp.
Ja.
Och jag menar, Mises själv, han sa ju det, det enda han ångrar i sitt liv, det var att han inte var mer oresonlig. Och det är så österrikare är, oresonliga.
Ja. Och när det kommer då till, om man ser det som oresonlighet, kan ju då tolkas som att i svensk debatt eller svensk kontext så brukar det tolkas som att man är extrem eller att man är fundamentalist eller något sånt. Men i filosofisk mening och i vetenskaplig mening så är det ju snarare en dygd att vara oresonlig om man verkligen har evidens och logiken och matematiken på sin sida. Jag säger att ja, om det är så självklart som du säger att det är, om det är så självklart som att 1 plus 1 är lika med 2 och således att 2 plus 1 är lika med 3, så kan det inte vara så att man kan inta en relativ attityd till den här sanningen och säga, eller relativ syn på matematikens grunder och säga att ja, 1 plus 1 är 2, det är sant för mig, men du kanske kan komma fram till någonting annat om du tänker efter. så. Utan det är, när det är nog sant även för dig, det är bara det att du tänker fel. Och det är väl det som gör att många känner att det finns en känsla med bilden som är, kan det verkligen stämma? Det är ju trots allt en ekonomi. Eller en ekonomiskt tänkande.
Ja, precis. Det påminner mig om, var det inte ett halvår sedan, det var någon som, när den här BLM-grejen var som mest hysterisk. De skulle, det här med 2 plus 2 lika med 4, det var en sån här white supremacy-grej. Det skulle lika gärna kunna vara 5, liksom, om det känns så. Men så är det alltså inte här. Nej, kanske är så i matematiken, men inte här.
Men
jag ska säga en sak också. Att, när man får insikt i Österrikes ekonomi, det finns många ingångar i libertarianismen.
Ja.
Österrikisk ekonomi är en. Därför att när du väl förstår österrikisk ekonomi, då inser du att politik kan inte förbättra ekonomin på något objektivt sätt. Politik kan och gör ju regelbundet så att den tar från en grupp och ger till en annan. Så visst kan den förbättra för vissa. Men den kan inte objektivt förbättra för alla på något sätt.
Ja.
Och det gör ju att man lätt då blir motståndare till politik och demokrati och såna här värdeförstörande aktiviteter. Och då är det lätt att man blir libertarian. Men det är inte nödvändigtvis att man kan vara så österrikiskt troende och kommunist också. Och använda då den österrikiska ekonomin för sina syften. Det kan man givetvis göra.
Ja. Men vad är då? Nu sitter jag här och är spänd och förväntan. Vad är ingången till österrikisk ekonomi? Det finns en ingång. Vad är den ingången?
En ingång i österrikisk ekonomi. Hur tänker du?
Ja, du sa det. Det finns flera ingångar till hur man blir libertarian.
Ja, just det.
Det finns bara en ingång till att bli att gå in i österrikisk ekonomisk metod. Vilken är den ingången?
Ja, jag vet inte om det bara finns en, om inte du tänker på något sätt.
Nej, jag tyckte du sa det, att det finns bara ett sätt att bli...
Jaha, aha, nej, 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 det sa jag nog inte.
Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då skriper vi det. Men om man tar de här grunderna då, det som gör... när du förklarade det här på Handelshögskolan så nämnde du de här grundaxiomen. Kan du berätta lite om vad är ett axiom för någonting? Och hur är axiom kopplat i det här fallet då till ekonomisk vetenskap?
Då kommer vi in på vad det här är för slags vetenskap.
Ja.
Och du har ju då naturvetenskaperna till exempel då, som jag nämnde förut, i de här experimentella vetenskaperna som fysik, kemi och så vidare. Man gör ett experiment, man har en hypotes, man gör ett experiment och så testar man om det blir så. Så blir det så igen och så blir det så igen, och någon kan göra om experimentet. Då säger vi att om det här verkar sannolikt tills vi hittar någonting bättre.
Ja.
Det är liksom den vanliga vetenskapliga metoden. Och den här vill ju då gärna nationalekonomer kopiera. Men Mises insikt var att nej, det här går inte. Därför att nationalekonomi är en social vetenskap. Det är ingen naturvetenskap. Därför att du kan inte återupprepa ett experiment i nationalekonomi. Därför att 10 minuter senare så har en annan värld. Det är inte samma människa. Du kan inte göra samma experiment på samma människa. Och gör det nästa dag så kanske han har en annan sinnesstämning. Eller han har andra kunskaper eller andra preferenser. Att man kan liksom inte göra experiment på det sättet som man gör i naturvetenskapen.
Ja.
Så istället, och det kan vi komma in lite grann på senare, för det kommer lite senare i artikeln här också, så insåg han att det här är en socialvetenskap, och grunden i den är då några axiom, helt enkelt, som man säger. Ett axiom är ju grunden i ett teoribygge.
Ja.
Det är ett uttalande, ett påstående som du egentligen inte kan vederlägga. Du kan varken bevisa det eller motbevisa det. Det är bara ett påstående.
Ja.
Och det låter ju konstigt att man skulle grunda en vetenskap på påståenden som inte kan bevisas. Men det är det som är grejen här. Vi säger att det här är en aprioristisk vetenskap.
Ja, och a priori betyder ju då?
På förhand. Alltså någonting vi vet på förhand.
Ja, för erfarenhet. Ja, precis. Ja. Ja.
Så att Österrikes ekonomi bygger på axiom som är a prioristiska. Alltså saker vi bara vet eftersom vi är människor.
Mm. Precis, och det är den här intuitiva metoden brukar man kalla för. Och det är också den, jag vill bara göra en koppling om det är också den metod som matematik och logik bygger på. All matematik och all logik bygger på dessa typer av axiom, det vill säga saker som i grunden är självklara, intuitivt sanna, till exempel att ingenting kan vara och inte vara på en och samma gång under samma aspekt är ju ett sånt axiom som vi har med oss sedan antiken. Ja, det finns andra såklart. Ja, men jättebra. Ja.
Så, precis, om man ska prata om axiomsystem så är ju Euklides geometri den första axiomatiska beskrivningen av matematik då. Ja. Han har ett antal axiom, en handfull axiom som man inte bevisar, utan man säger så här, du kan egentligen plocka dina axiom hur du vill, dina grundantagen hur du vill, men det enda du vill är att de inte ska vara sinsemellan motsägande. Du vet att du i så fall kommer du bygga en teori som till slut kommer bita sig själv i svansen. Det går inte ihop.
Ja.
Men i övrigt så kan du välja dina axiom hur du vill, och du kan sätta upp helt nya matematiker om du väljer andra axiom. Men vitsen är ju att försöka utgå från axiom som stämmer överens på något sätt med den verklighet vi lever i. Och det var ju då, geometrin var liksom den första matematiken. Man var ute och man mätte landområden, geometri, jordmätning alltså.
Ja.
Och så gjorde man då vissa axiom som man tyckte stämde, Euklides gjorde vissa axiom som stämmer överens intuitivt med hur världen ser ut. Och har man valt dem listigt, då kommer man få ett teoribygge som är användbart i verkligheten. Om dina axiom är verklighetsbaserade så kommer du få en teori som är användbar i verkligheten. Och så funkar det även med Österriks ekonomi.
Ja. Och vilka är då grundaxiomen i Österriks ekonomi?
Ja, men du kan ta en sån sak som en utgångspunkt är till exempel det här med, vi kommer komma in lite på det senare, men prata om värde, vad värde är för någonting.
Mm.
Det är hur mycket man är, det är vad man är villig att offra för att få någonting.
Ja.
Så är det så att om jag har får en sak, så värdesätter den på en viss nivå. Får jag en till, så kommer jag värdesätta den mindre än den första. Det första glaset vatten, det tillfredsställer en törst. Det andra, ja, kanske lite mer törst. Det tredje, då blir jag liksom nödig. Det fjärde, då blir jag blöd. Alltså, jag vill inte ha mer. Så ju mer jag får någonting, desto mindre nytta upplever jag av det. Det kallas för avtagande nytta.
Mm.
Det här är ett axiom till exempel.
Ja.
Och det kan jag inte bevisa, men som människa vet du att det är på det sättet.
Ja, jag har märkt det själv. Jag samlar ju på flat caps, så att det är engelska kepsar. Att den första kepsen var mycket mer värdefull och mycket mer praktisk nytta än mina övriga 20 flat caps som jag har samlat på. Ja, men,
och för att göra det ännu mer tydligt, om alla dina mössor var likadana, samma modell, samma storlek.
Ja, jag är så autistisk. Jag är inte.
Nej, men om det var så, då skulle värdet av dem falla ännu fortare.
Ja, absolut, om de hade samma färg och samma, absolut. Så, ja, jag håller med. Ja. Absolut. Ja, så det är ett exempel.
Om vi ska ta den här analogin då med de flesta andra nationalekonomiska skolor. Medan Euklides då sa att ja, men vi definierar en triangel så här, en vinkel så här, och då kan vi bevisa utifrån axiomen och med logik att vinkelsumman i en triangel är två räta vinklar, alltså 180 grader.
Mm.
Så skulle också en österriksekonom jobba.
Okay.
Medan de här statistikbaserade ekonomiska skolorna skulle gå ut och mäta trianglar i världen, och så skulle de konstatera att ja, men av de trianglar vi har mätt upp så har vi vinkelsumma 180 grader.
Mm.
Och i väntan på att så länge ingen hittar en triangel med en annan vinkelsumma, så är det en ekonomisk sanning.
Mm.
Sen kan man då gå och inkassera sitt Nobelpris då i ekonomi.
Mm. Ja. Exakt, och det är det som är själva metoden. Och det som är kontroversiellt där, det är väl att många ekonomer tycker väl om att gå ut i empirin, om man säger så. Gå ut i verkligheten och titta på hur folk beter sig, och sen så kommer de tillbaka till skrivbordet och har samlat massa data, och sen så gör de modeller utifrån det. Gissar jag att man...
Ja, precis. Och det är det Mises kallar det för. Ja, men det är ekonomisk historia. Det är någonting annat. Det är inte nationalekonomi. För det har redan hänt, va?
Det har redan hänt. Det är posteriorisk vetenskap. Det vill säga att det är någonting som man går ut. Och på ett sätt, där har ni ju helt rätt. Att allt det du undersöker, det är någonting som faktiskt redan har hänt.
Ja.
Det är faktiskt historia.
Du kan inte skapa det heller.
Ja. Det är som alla stjärnljus vi ser på himlen. De har ju uppkommit flera tusen år ibland. Miljoner år ibland. Innan vi ser själva ljuset. Så att det är ungefär. Vi upplever dem i nutid när man gör modellen. Men det är faktiskt historia som är rent tidsmässigt. Ja,
och det gör också att vi kommer i den ganska så märkliga positionen då. Att för österrikiska ekonomer så är verkligheten egentligen ganska ointressant. Alltså att mäta är inte intressant.
Varför då?
Därför att det är ekonomisk historia, om det redan har hänt. Alltså, vi bygger ju på a priori, det här är en teori byggd på a priori, på axiom. Ja. Och sen här leder man då resten.
Ja.
Att vi har liksom ingen glädje av att gå ut och mäta saker och ting och verifiera teorin.
Men om man skulle göra det, alltså om vi leker med tanken att nu har vi Österrikes ekonomisk metod och nu ska vi gå ut och se, stämmer den här verkligen med hur människor beter sig på i ekonomin? Skulle den stämma då också, eller?
Ja, så alltså problemet med ekonomi, det är att, men om du gör ett fysikexperiment, du släpper en kula i ett rör där det är vakuum, då har du liksom, och så mäter du accelerationen på den då, 9,1 meter per sekund kvadrat eller något sånt. Okej. Okay. Och så gör du det på samma ställe. Då har du liksom, då får du samma resultat, därför att du har tagit bort de flesta parametrar. Alltså du har kontrollerat för de flesta faktorer. Det finns inte så mycket mer som kan variera som är väsentligt. Problemet med att gå ut och försöka bevisa nationalekonomi, det är att du har minst lika många parametrar som du har människor inblandade, och sen då deras varierande humör, deras varierande preferenser. De har sett någon reklam här för det. Du har månadscykler, du har massa olika parametrar som gör att som du inte kan kontrollera för. Mm. Därför säger man alltid i nationalekonomisk teori, allt annat lika så gäller följande. Ceteris paribus.
Ja.
Problemet är att du kan aldrig få allt annat lika.
Nej, men det kan ju ingen få, höll att säga. Du nämnde ju då så att grunden i, det finns ett element här som du återkommer till och som jag gärna vill bara ta upp och hålla i handen bara en sekund. Och det elementet är att det finns en grundläggande skepticism i metoden inför, alltså det finns en skepticism inför det faktum att människor är i sig själva, vi behöver inte se på mängden av människor, men det är komplicerade saker med ytterligare, men en enda människa och den människans ekonomiska preferenser varierar så pass oändligt mycket, eller skulle kunna variera så pass oändligt mycket utifrån intryck, sinnesstämningar, livssituation i allmänhet, att man inte kan korrekt avgöra på förhand hur hon skulle handla, men man kan däremot avgöra att hon handlar.
Mm.
Är det så man ska närma sig den här grundläggande, varför man väljer varför man går bort från en empirisk undersökning och närmar sig mera, vad kan vi dra för slutsatser trots att det finns en så oändlig mängd variationer? Är det så man tänker?
Ja, det är så man är tvungen att tänka, eftersom men det där är väldigt mänskligt viktigt. Handlande är ju sådant att du inte kan, det är inte som att släppa en kula i ett vakuumrör. Nej.
Men jag vill bara förtydliga det, för att det där är ju väldigt viktigt att det kommer fram att grunden till att man väljer den här metoden handlar ju helt enkelt om att det finns en så enorm stor mängd osäkerhet i människors faktiska handlande. Bortsett från det som vi ser som självevident. Det vill säga att människan handlar.
Mm. Det här är också grunden till Österriks ekonomin. Det är just mänskligt handlande. Eller mänsklig handling. Det är ju därför Mises kallade sitt stora verk för mänsklig handling. Ekonomi är mänsklig handling.
Ja, precis. Och vill du utveckla det? Varför det? Vad är praxeologi för någonting?
Vi kan ta lite, jag tror att jag skrev det lite senare i texten där,
skolan. Men då ska jag ta en annan fråga här. Du nämnde nu en rad exempel i texten på hemsidan om det som där Österrikes ekonomer går på tvären med det alla vet. Några exempel är arbetslösheten, en politisk konstruktion som orsakas av arbetsmarknadspolitik. Så arbetslöshet finns inte i verkligheten, utan det är snarare något som är en politisk konstruktion i den här meningen.
Ja, det är som kön, det är en social konstruktion.
Ja, Okej. Okay. Jag vill utveckla det. Men vadå? Alla kan väl bli arbetslösa, tänker folk då. Eller vad menar du med det?
Att det är, jag menar det. Hur många saker har du hemma som du behöver hjälp med, som du inte hinner med, eller som du gärna skulle vilja att någon annan kunde göra åt dig?
Ja,
städa kanske? Laga mat?
Ja, jag tycker om att laga mat själv, men folk får gärna, om jag fick bestämma, så får andra gärna, ja, städning kanske är ett bra område men jag gör sig allting själ hemma, men
jag kan räkna, okay. Jag kan räkna upp 100 grejer här hemma.
Visst.
Det finns hur mycket som helst att göra, och jag skulle kunna betala folk för att göra det åt mig, så att jag kan göra, så folk som är bättre på det här än vad jag är, så att jag kan göra det jag är bäst på. Men det går inte, därför att jag kan inte bara anställa någon och ge dem pengar lagligt. Det kallas för svartarbete, det bestraffas, det ska vara skydd, arbetsmiljöskydd, de ska ha hörselskydd och livlinor och grejer, och de ska ha licenser och certifieringar. Det ska betalas arbetsgivaravgifter och moms. Om det där inte fanns, jag skulle kunna anställa massor med folk till att göra massa jobb här omkring. Det finns oändligt med jobb, men vi har satt upp trösklar för vilka jobb som faktiskt kan utföras. Politiska trösklar.
Så det du menar är att vi skulle inte ha någon arbetslöshet om det bara vore för att, om vi bara hade en fri marknad. Eller så är det, om politiken inte la sig i och reglerade människors liv in i minsta detalj, och så skulle det finnas arbetstillfällen som skulle passa alla.
Ja, det kanske inte passar alla. Du kanske, kanske inte vill liksom slava hemma hos mig, men vadå? Du måste väl äta, va? Och förr i världen, innan det var så reglerat, var det ju så. Du kunde gå ner till hamnen liksom och få ett... Ja, du kunde jobba i hamnen en dag, så fick du pengar i hamnen efteråt. Då.
Ja.
Daglöner. Det var inget konstigt.
Och det intressanta där är att väldigt, just ju mer... Om man ser... Nu tar jag ändå bara en erfarenhet från historien. För det, alltså erfarenhet från historien är inte oviktig i det här. Men det bekräftar ju på ett sätt här. Att också ju mer... Om man ser på Sovjetunionen då... Där överlevde folk genom att de skapade sina egna arbeten för att kunna överleva. För trots att de hade arbeten i fabriker och annat. Men det räckte inte för att det var ett socialistiskt system. Så många ryssar överlevde genom att de hade de fick ha en liten jordplätt bakom huset. De kunde odla rödbetor och potäter och sånt där. Och det gjorde att de överlevde. Det vill säga att sen uppstod det en av de största svarta marknaden som har funnits i historien. Finns en stor svart marknad i Venezuela, eftersom det går inte att leva under statens, med de förutsättningar som staten har gett oss. Vi har svartarbeten i Sverige också. Kan du fixa min bil? Så ordnar jag din deklaration. Vad det kan vara.
Jag använder massor med så mycket svart jag kan.
Ja,
Folk som behöver leva och behöver pengar. Så det är jättebra att jag kan hjälpa dem, och de kan hjälpa mig.
Ja, och för en libertarian så är det ju snarast en dygd att inte involvera staten i alla transaktioner och så. Men så jag förstår exakt vad du menar med att det är en politisk konstruktion, och att man ska hela tiden hitta de politiska lösningar för det hela.
Sen kan man ju tycka så här, ja men de ska få en anständig lön. Ja, okej.
Okay.
Ja. En anständig lön, det är någonting som vi är överens om. Han vill jobba, jag vill betala. Ja, båda är nöjda. Vem behöver bry sig om det? Ja, men de ska ha minst 100 kronor i timmen. Ja, men okej. Okay. Ja. Ja, men då så. Då får vi arbetslöshet istället. Och de som inte får jobb, de betalar vi via skatt istället. Det är anständigt.
Ja. Det är väl det som är problemet med minimilöner. Att exakt det du säger nu. Att Olle Persson sitter i riksdagen och har en stark åsikt om att alla borde minst ha, oavsett jobb, som har minst 100 spänn, 100 kronor i timmen. Du har bara råd med att betala den som gör den här tjänsten 80 kronor. Och alltså måste du göra allting själv.
Ja, det blir inte gjort alls.
Det blir inte gjort alls, precis. Soporna samlas på hög eller någonting sånt där. Ja,
ja, så om nu minimilönen är så bra så sätter den till 1000 spänn i timmen så blir alla rika.
Ja, ungefär så är det. Precis.
Och det är för övrigt en ganska bra metod att som man kan använda när man vill latcha lite med nationalekonomisk resonemang. Mm. Ta sådana här riktigt absurda exempel.
Mm.
Om din teori håller för ett riktigt absurt exempel, ja, men då är det sannolikt en hållbar teori. Om den bryter ihop, om du tar ett extremt exempel, ja, då är det sannolikt en dålig teori.
Ja.
Som bara håller under vissa liksom, gynnsamma förhållanden, om man säger så.
Ja.
Så det är en väldigt användbar metod liksom, att dra i ordentligt och se vad händer då.
Mm.
Aha, då händer det. Okej, då blir folk arbetslösa, ja, och sen så blir det massor med, okej, då förstår jag problemet. Så att, vill man förstå hur saker funkar, ta i ordentligt och se vad som händer. Då kan du oftast tänka ut dig själv.
Ja. Jag är okej om jag tar ett annat exempel här från den här listan. Man kan inte skapa välstånd eller rädda ekonomin genom att trycka pengar och sänka räntan.
Ja, just det.
Och hur tänker man där? Hur tänker du där?
Jag tänker så här. Tänk bort pengar.
Ja.
Tänk att när du arbetar, om du lönearbetar, så lägger du 8 timmar på en dag.
Ja.
För de här 8 timmarna så kommer du att kunna köpa mat, piptobak, en flat cap och betala hyran.
Mm.
Så att när röken har lagt sig så har du bytt tid mot varor.
Mm.
Däremellan har liksom pengar bytt händer. Men det är bara ett medium.
Ja.
Om du jobbar 8 timmar, om vi liksom har dubbelt så mycket pengar i omlopp, så kommer du fortfarande med dina 8 timmar bara kunna köpa, eller kommer kunna köpa samma grej. För att produktionen ökar inte för att någon trycker upp massa pengar.
Nej.
Och efterfrågan ökar inte heller för att någon trycker upp massa pengar.
Nej.
Men sen händer det en massa konstiga effekter när man trycker upp pengar, ger dem till bankerna, som ger dem till sina närmaste och så vidare. Du får en väldigt skev ekonomi. Men, och det är en annan sak som man kan, ja, de här olika effekterna. Men liksom, på ett översiktligt plan, så mer pengar i omlopp betyder inte att det blir mer efterfrågan eller att det blir mer utbud.
Nej. Men det är väl ändå ganska intressant, för att de som får, om man säger så här, man pratar ju mycket om, ja, 20-30-talet, så man kommer tillbaka nu, coronaekonomin, och man pratar om. Men de som får pengar först i vår ekonomi, i vår typ av ekonomi, när man då har centralbanker då, som ett annat, en annan punkt här. Centralbanker är inte nödvändiga, står det här. Centralbanker hör ju ihop med sedelpressar och att man trycker pengar. Men vilka är det som får pengarna först i vår ekonomi, och varför det är väl banker, och vad leder det till?
Ja, det leder ju till en hel massa olika saker. För det första, om du hade en sedelpress i ditt garage,
ja,
då är det för det första du som skulle dra den största nyttan av den här sedelpressen.
Mm.
Så den som trycker upp pengarna, det är den som drar mest nytta av det.
Ja.
Sen går du ut och köper en mössa då, va?
Ja.
Faktum är att du är så rik nu så du köper 100 mössor.
Ja, jag kan ju. Jag har ju råd.
Ja, precis.
Ja.
Och då kan du, din mössförsäljare då, din mössleverantör, han tjänar ju också väldigt bra på den här sedelpressen.
Ja.
Och sen går han och köper råvaror till sin, eller han går in och köper nya mössor till lagret och mössfabriken och så vidare. Mm. De här pengarna flyter ut i ekonomin, och vart efter de sprids ut så börjar folk köpa mer och mer grejer, för alla har ju mer pengar på fickorna.
Mm.
Men de här pengarna sprids ojämnt i ekonomin.
Ja.
Så att vid någon punkt så har ju priserna börjat stiga, men alla har ännu inte fått tillgång till de här pengarna. Och för dem som har lika mycket pengar som innan, det enda de ser är stigande priser.
Ja.
Så du är en stor vinnare, din mössleverantör är en stor vinnare, och de som får pengarna tidigt är stora vinnare. De får pengarna sent, de är förlorare.
Ja.
Så att det penning, pressen gör är att den omfördelar från de som får sent till de som får tidigt.
Ja.
Du skapar en väldigt skev ekonomi. Det är ett sofistikerat omfördelningssystem det här. Från de som inte har till de som redan har.
Ja, och i vår ekonomi så är det ju de facto bankerna som får pengarna först.
Precis.
Och efter bankerna så är det ju storkunderna till bankerna som får pengar. Så är det inte...
Det är bara att titta vilka har de finaste resultaträkningarna under coronaekonomin.
Ja, det är bankerna.
Precis.
Ja, och samtidigt har ju de inte producerat ett enda jota av det som ger värde till samhället, utan de har ju fått värden på ett sätt gratis, eller de har ju fått det här då, och det är väl också att sen har de sina närmast sörjande som är storkunder och annat som det är inte det här det som man brukar kalla för, eller någon har kallat det här för socialism för de rika, eller att
absolut, visst är det.
Och den här skevheten som mig veteligen inte vänstern alls förstår sig på, men som är ju på ett sätt, det finns ju en social sida i detta. Jag vill ändå poängtera det att och den sociala sidan är att den som är längst bort från bankerna ekonomiskt i samhället är den som får betala för den här skatten eller den här förlusten som penningvärdet som förorsakas av den här transaktionen.
Precis. Det kallas för Cantillon-effekt. Det har ett namn där. Det finns en idé är att pengar är neutrala, så som jag beskrev för dig först. Om vi hade dubbelt så mycket pengar plötsligt, så skulle du kunna fortfarande med dina 8 timmar köpa lika mycket mössor, whisky och hyra.
Jag skulle ha det väldigt bra. Jag sitter ju med sedelpressen här. Och min och whiskyleverantör.
Precis, men alla har dubbelt så mycket pengar samtidigt.
Ja.
Då är det ingen vinst. För då kommer mössorna kosta dubbelt så mycket, whisken kostar dubbelt så mycket och så vidare. Så att det är liksom ingen vinst. Men grejen är den att på det sättet som de här nytryckta pengarna injiceras i ekonomin via banksystemet, de alltså sprids inte jämnt över ekonomin utan de injiceras på en speciell plats.
Ja.
Det är det som gör att pengar inte är neutrala så att säga. Utan den här inflationen omfördelar. Därför att pengarna strös inte ut jämnt.
Ja. Men det är väl det man tänker liksom, om man då tar det här utifrån ditt exempel, om man istället skulle ha helikoptrar som, istället för att ge bankerna pengar så har vi låt oss säga 10 000 helikoptrar som åker och dumpar liksom, sedlar över gator och torg i Sverige. Det är det som skulle hända när man trycker väldigt mycket pengar. Det skulle ju bara leda till att priserna går upp, eftersom man nu har plötsligt fått alla folk samtidigt fått väldigt mycket pengar. Så att värdet, mina flat caps kostar numera, de kostade kanske, jag brukar köpa dem på rea, om de kostade 300 kronor på rea så kostar de nu 3000 kronor istället för att det finns så mycket pengar i omlopp. Så han vill inte sälja den för mindre än 3000, för han kan gå ut på, så.
Du kommer ha lika mycket mössor fortfarande, men det kommer vara dyrare.
Ja, precis.
Men det är som sagt inte med helikopter som pengar injiceras, utan de injiceras via banksystemet.
Ja.
Deras närstående.
Mm. Är det här en form av stöld? Skulle du kalla det för stöld? Eller vad ska man kalla det här för?
Jag anser det vara omoraliskt.
Ja, det är klart att det är omoraliskt.
Och i och med att det görs på sätt och vis i löndom att folk inte begriper det här, så anser jag att det är en typ av stöld, sofistikerad stöld. Staten kan ju finansiera sig genom direkt stöld, skatter, och indirekt stöld, som är inflation. Ja. Och det jag ska säga är att om vänstern fattade det här och verkligen brydde sig om arbetarna och de fattigaste, då skulle de för länge sedan ha bränt ner Riksbanken.
Ja.
Men antingen så fattar de det inte, eller så bryr de sig inte om de fattiga. Jag vet inte vilket det är.
Ja.
Marx själv var ju förespråkare av en centralbank. Så jag misstänker att de inte bryr sig om de fattiga.
Ja, och jag tänkte just säga det faktiskt. För att Marx han var just anhängare av en centralbank, och bland det första som Sovjetunionen etablerar är just en centralbank och dessutom banker för internationell handel. Så att det, banker var, stod högt, väldigt högt upp på dagordningen i Sovjetstaten. Och jag tror att
väldigt, väldigt god kontakt med amerikanska banker också.
Ja, precis. Och,
och det tenderar ju också vara något av det första som inrättas när en stat har demokratiserats. Mm. En av de första institutionerna man får innan rinnande vatten eller elektrifiering, så får man en centralbank som tar hand om landets guld.
Just det. Och det är ju med andra ord ett sätt att säga att om du ska etablera ett ekonomiskt förtryck av människor, så måste du ha till centralbanker, för att det är väldigt svårt att utöva den här typen av makt utan att du har en sån institution, kan jag tänka mig.
Centralbanker är något av det värsta och bedrägligaste som har skapats av människor. Det är fruktansvärt kriminellt. Och det är bara österrikare som tycks begripa det här.
Ja. Men hur skulle ett samhälle se ut utan en centralbank?
Ja, det skulle se fantastiskt ut. Nej, men det skulle vara så här. Man säger att centralbanken har, i alla fall Riksbanken i Sverige, har två uppgifter. Det är att säkerställa ett betalningssystem. Den uppgiften kan lätt utföras av vem som helst annan aktör. Det behövs ingen myndighet för det. Så den kan vi stryka. Det andra är att bibehålla valutans köpkraft.
Mm.
Och det tolkar man som att man ska ha 2% inflation. Det vill säga att man ska förstöra köpkraften med 2% varje år. Mm. Och sen i själva verket är det betydligt mer än 2%, därför att man mäter bara det man vill mäta.
Mm. Och det är ett politiskt mål, eller vad är det som sätter det här målet om 2%?
Det har de hittat på själva. I Riksbankslagen står det ingenting om 2% mål.
Okej, okay, så att
det är här har vi inga av lagen.
Okej. Okay. Här har vi alltså en institution som på eget bevåg har bestämt sig för att vi ska förstöra människors ekonomi med 2% varje år. Och det har de bestämt i styrelserum.
För människornas, för undersåtarnas eget bästa, ska vi stjäla 2% av dem varje år. Precis. Ja. Men det här har de inte bara bestämt själv, utan det här är liksom en internationell kabal, om man säger så. Va?
Det är konsensus.
Det är konsensus.
Ja. Och jag förmodar att anledningen till att man kom fram till 2%, att det finns någon form av nyttokalkyl eller utilitaristiskt tänkande bakom det hela. Att det är någonting som är bra någonstans. Vem det är bra för, att bankerna ska få pengarna först och så. Men hur motiverar man det hela? För man kan ju inte bara säga att nu ska vi göra bankerna rikare med 2%. Alltså, och motsvarande då genom att förstöra människors ekonomi. Hur motiverar man det hela?
Det motiverar man genom att vi ska bibehålla kronans köpkraft, men enligt vår teori, som är givetvis falsk, så är det så att vi måste till varje pris undvika deflation. Det vill säga att pengarna minskar eller ökar i värde, det vill säga att varorna blir billigare. Därför att man har observerat, när man har varit ute och mätt sina trianglar och sin ekonometri, att fallande priser korrelerar med ekonomisk kris. Härav drar man slutsatsen att fallande priser orsakar ekonomisk kris. Så för att undvika ekonomisk kris, så måste man alltså undvika fallande priser. Vilket man då gör genom att initiera lite inflation, så att priserna håller sig över det här katastrofala nollsträcket då.
Mm. Varför är det fel?
Därför att det är ekonomisk kris som orsakar fallande priser, inte tvärtom. Om det blir ekonomisk kris, så slutar folk slösa pengar. Man håller i slantarna, för man vet inte om man blir av med jobbet. Mm. Man vill kunna betala hyran och mat. Det är mest grundläggande. Då slutar man köpa.
Ja.
Och efterfrågan faller, så faller priserna.
Ja.
Det är alltså, och kris orsakar deflation. Det är inte så att deflation orsakar kris.
Ja, men det är väl ganska, även det är ju ganska sunt. För det vet jag ju själv att alltså det är ju på ett sätt är det ju väldigt grundläggande mänskligt att man kan inte, alltså det har att göra också med prioritetsordningar, att det som är viktigast för mig är att mina barn har mat på bordet och tak över huvudet. Det är viktigare än mina flatcaps. Jag kan inte, jag menar, jag slutar köpa flatcaps imorgon om det vore så att, eller om valet stod mellan mat på bordet och hålla i pengarna och att jag skulle få ännu en rolig mässa att ha på huvudet och gå omkring med, så är det klart att jag väljer det. Men det betyder ju inte att, utifrån det du säger, det betyder ju inte att det här orsakas av någonting annat än just mina prioriteringar.
Nej, det är ju inte så att fallande priser på flatcaps orsakar ekonomisk kris.
Nej, det är precis.
Det är tvärtom. Men enligt deras sätt att se är det så, därför att om du vet att din mössa är billigare om en månad, ja då kommer inte du köpa den mössa idag.
Nej.
Och eftersom du vet att den om en månad är billigare om en månad igen, så kommer du inte köpa en mössa då heller. Och så vidare i all oändlighet. Därför kommer fallande priser enligt deras sätt att se det få dig att sluta handla mössor. Och sen är det så med mat också givetvis. Du vet att potatisen är billigare nästa vecka. Du köper det då. Fast den veckan så vet du att det är billigare om en vecka igen. Så du kommer inte äta. Ja. Du kommer inte åka till jobbet. Därför att resan är billig. Alltså, det här är deras resonemang då.
Mm.
Därför att, förutom att de då har målet att bevara kronans köpkraft. Så ser de sig också uppdragna att förhindra ekonomisk kris. Och därför måste de injicera inflation i det hela.
Ja. Men det är ganska arrogant ändå att gå in och styra och jag menar att det sitter en mängd personer där och då vill pusha mig och till ett ekonomiskt beteende som istället för att låta mig själv fatta mina egna rationella beslut.
Ja, arrogant är bara förnamnet. Ja, precis.
Ja.
Men det är det myndigheter sysslar med. De är myndiga. På det sättet vet ju bättre än du och jag i alla frågor, så även i denna fråga.
Ja. Ska vi gå vidare lite grann i texten? Jag tycker det här var en väldigt bra introduktion och, som du kom med. Och, för valuta är ju en central del i alltså monetär teori, det vill säga pengar och vad pengar är för någonting. Är ju en väldigt central del i Österrikes ekonomisk metod och eller syn då.
Det var faktiskt det som också fick mig in i det här tankesättet överhuvudtaget. Jag jobbade i finansbranschen och jag började fundera på vad är pengar? Vad är inflation? Vad är det för fel på deflation? Just de här frågorna vi har pratat om. Det var det som fick mig att börja ställa riktiga frågor för första gången.
Ja.
Och här var det enda stället jag hade sett svar på.
Mm. Vad spännande. Så du menar att det som fick dig som ändå var, jag förstår det, analytiker och du var ganska högt uppsatt. Du höll på mycket med finansiell, alltså finansierings, alltså att reflektera för första gången var just grundläggande filosofiska frågor på ett sätt. För man, du frågade bara vad någonting är i sig självt. Det är ju, alltså du ställde en slags, motsvarande existentiella frågor fast i termer av ekonomi då. Ja. Vad är jag, vem är jag?
Jag jobbar med pengar, men ja, vad är pengar?
Ja. Vad är jag jobbar med egentligen då? Ja, det var spännande. Och vad var det du såg där då som inte stämde? Kan du bara säga någonting?
Ja, men det här var 2007-2008 som vi satt och väntade på besked från staten huruvida vi befann oss i recession eller inte.
Ja.
Jag tänkte liksom, recession definieras som, vad är det, 3 kvartal med fallande BNP i rad. Jag tänkte liksom, okej.
Okay. Ja, så recession är alltså ett politiskt beslut som någon har definierat?
Nej, det finns en politisk definition då av vad det är.
Klart att det skrattar, ja.
Ja, men det är komiskt, för att vi sitter här med liksom allt man tittar på i framtiden när man jobbar med ekonomisk liksom finansiering och ekonomisk analys. Men här sitter vi och lyssnar på myndighetsbesked huruvida vi befinner oss i recession enligt mått över de senaste 3 kvartalen. Mm. För mig är det liksom helt ointressant. Vad är det framåt? Ja, och dessutom frågan, huruvida vi då har befunnit oss i deflation i 3 kvartal. Då måste jag ställa mig frågan, ja, men vad är det för fel med deflation?
Ja,
grejer såklart. Billigare. Vad är det för problem med det?
Ja.
Och sen så, ja, sen rasar det alltihop kan man säga.
Ja.
Man måste ställa fel frågor, för mycket frågor.
Ja.
Och så börjar man ställa frågor till sina smarta kollegor och inser att de vet inte heller någonting.
Nej, utan man är med i the game, så att säga. Man är med i spelet. Och
det är det som är grejen. De flesta i de här branscherna, de har inte en susning om de här grejerna.
Nej.
Men det är klart att det finns folk någonstans i toppen som mycket väl förstår hur det här fungerar.
Mm. Ja, det är klart att det gör. Annars vore det ju helt absurt. Men att man...
Men de är inte många.
Nej. Jag tror också att... ja. När jag förstår... från min nivå förstod det här med snedfördelningen av pengar, så upptäckte jag att, ja, som du säger, det är ett djupt omoraliskt system som ytterst drabbar de fattigaste. Det var det ena som fick mig att reagera väldigt starkt. Det andra som fick mig att reagera, det är då, finns det moraliska personer som förstår det här och som är på toppen i kedjorna, som försöker göra det bästa av situationen men som inte påverkar systemet. Alltså finns det någon god vilja, så att säga, i staten? Du har sådana frågor jag började ställa eftersom och så, men jag vet inte, det kanske är en onödig fråga, men...
Det finns säkert gott om nyttiga idioter som gör det de har blivit lärda att göra, helt enkelt. De tror att de gör gott då.
Ja. 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 Precis. Men om vi går
till... Det är så här, jag hatar inte banker på något sätt.
Nej.
Men problemet är, så fort du ställer staten och våldsmonopolet bakom någon näringsverksamhet, vilken det än är, så blir den pervers.
Ja.
Och nu råkar bankerna vara socialt närstående till staten, så det är några av våra mest perversa institutioner i samhället.
Ja.
Just på grund av den här associationen.
Ja. Och då tänker jag också att en enskild bank som sitter där kan ju inte välja att vara mer moralisk än andra banker där, fast de mycket väl kan inse att det blir en skevfördelning. Då måste ju konkurrera med andra banker och som vill ta emot pengar. Så jag kan förstå att det här skapar ju också en sån effekt på bankväsendet som sådant.
Bankerna är skyldiga i den mån de själva har lobbat för det här systemet.
Ja, och det är ett bra sätt att se på det, absolut. Nej, men allt som staten rör, det var, som Nietzsche sa, det korrumperar staten. Och det ser man även nu om när high-tech-jättar som Google och Twitter och Facebook mer och mer närmar sig politik och vad som händer då.
Det är nästan myndigheter idag.
Ja, precis.
Myndigheter i den djupa staten.
Ja, och då måste man anställa personer som reglerar vad människor skriver och håller på. Men om vi går vidare i den här texten då, så har jag skrivit då att ekonomi är till skillnad från krig inte ett nollsummespel. Alla kan vinna samtidigt. Vad menar du med det?
Jo, då kommer vi in på Österrikiska skolans ursprung.
Ja.
Och då är det så att den här skolan uppstod inte liksom... plötsligt, utan den bygger ju på andras idéer.
Ja, Adam Smith i det här fallet, ja.
Adam Smith är ju en av dessa figurer då.
Ja.
Och han brukar ju kallas nationalekonomins fader.
Mm.
1923 till 1790. Han skrev den här om nationernas välstånd.
Ja.
Och jag tror det var Rothbard som sa att han har inte kommit med någonting originellt som är korrekt. Och det han har kommit med originellt, det är inte korrekt. Men hans stora förtjänst är att han populariserade den här vetenskapen och några väldigt viktiga idéer, i alla fall i det här verket han skrev. Och då är det till exempel den här idén som du nämnde då, att ekonomi är inte ett nollsummespel. Alla kan vinna samtidigt. Krig däremot, om jag ska bli rik så måste jag döda dig och ta dina grejer. Då blir jag rik, men du blir fattigare.
Ja.
Ekonomi, det är att jag säljer dig en flat cap.
Mm.
Jag gör det därför att pengarna jag får av dig är mer värda än mössan. Och du köper den av mig därför att mössan är mer värd än pengarna du gett mig. Så vi båda går därifrån och har tjänat på affären.
Ja.
Det är det som är skillnaden. Och det här är en idé då som Adam Smith populariserade i en värld, en tid när många såg krig liksom som det enda sättet att bli rik.
Mm. Precis, och det, om man ser på socialistiska ekonomiska teorier som har funnits, de ser ju mer eller mindre ekonomin som ett krigstillstånd. Mm. Klassernas krig till exempel, då, eller de rikas krig mot de fattiga eller, och så vidare. Och där är ju alltid någon som förlorar på ekonomiska transaktioner i deras tänkesätt oftast då. Men här är ju då tvärtom då, man utgår från, som du säger då, som är med sin sol, att ja, vi skulle ju inte handla med varandra om inte någon av oss faktiskt tjänade på om inte båda tjänade på det samtidigt. Nej, men på ett sätt är det ju grundläggande, alltså jag har odlat mina potater och plötsligt så har jag 10 000 potater. Och värdet av 100 av dem för mig själv och min familj är mer värdefullt än de övriga 9900 potäterna. Så de säljer jag och så köper jag fisk istället. Så ja, men det är ju så, jag menar, det är ganska självklart på ett sätt.
Ja, men det är inte det ändå, för det här påminner också om det här handelsäventyret jag hade.
Ja.
Jag skulle förklara just den här principen, att om jag säljer något till dig så tjänar vi båda.
Ja.
Och då var det någon kvinna då som reste sig och tyckte att nej, men det är inte alls sant. Därför att om jag är en starkare position än dig så utnyttjar jag dig.
Mm.
Ja, det spelade ingen roll hur många gånger jag försökte förklara att ja, men om det är en frivillig transaktion så gör vi det för att vi båda vinner. Ja, men någon kanske är fattigare än dig.
Ja,
ja, men återigen, han kan ju avstå.
Ja.
Och han gör det för att han tycker att han vinner.
Ja.
Och han kommer ett steg ur sin fattigdom.
Ja.
Nej, det gick liksom inte fram.
Nej.
Jag vet inte vad de undervisar på handel nu för tiden, men den principen lyckas jag inte förmedla.
Mm. Nej, men jag gick ju själv omkring med just den kritiken som du fick, gick jag ju själv omkring med under halva mitt liv. Tills jag insåg, det var en sommardag, jag var lite hungrig, att nu ska jag gå och äta någonstans. Och jag hade inte så mycket pengar på mig, jag var, hade precis höll på, så jag stod och valde då, ska jag ha kebab, falafel, McDonald's eller pizza? Det var de alternativen jag hade, och då kom jag på att, men vänta nu, jag tänkte bara, McDonald's, är inte det ett av världens största företag? Inte jag, som jag har kritiserat då, McDonald's ekonomi, jag hade gått ut och mycket emotionell kritik. Men faktum är att jag inte alls, även om jag är en liten person, fattig med just då kanske bara, jag hade väl 70 kronor på fickan, någonting sånt. Jag är faktiskt inte alls tvungen att gå till McDonald's och köpa deras meny. Jag kunde faktiskt lika gärna gå till ett annat företag och köpt en sallad eller en pizza. Ursäkta om jag hade varit ett dumt exempel. Men...
Nej, men det är ett lysande exempel. För
att... Ja, men jag tycker att jag inte alls...
De kan inte tvinga av dig. Till skillnad från demokratin så kan inte de tvinga av dig dina pengar.
Nej, utan tvärtom. De måste ju verkligen vara kundanpassade. De måste kunna erbjuda mig någonting som jag vill ha. Och jag kan klaga på dem för att jag inte har fått det jag vill ha. Men jag tycker att ni tog inte bort ketchupen som jag bad om och så. Jag känner mig inte alls, jag känner mig snarare som i maktposition, och det är väl någonting som, vem är det som är kung på marknaden? Är det konsumenten eller är det företagen som säljer produkterna på i fri marknad? Vem är det som styr det hela?
Ja, det är det som är liksom den stora insikten här också, att det är faktiskt konsumenten i slutet. Och där finns många invändningar emot. Ja, men de kan ha fått en stor position på marknaden. Titta på Twitter, titta på Facebook. Och vi behöver inte gå in i de detaljerna. Men nej, i slutändan så är det... Om alla Facebooks kunder försvinner, eller tillräckligt många, då är det just med det företaget. Så är det bara.
Ja, och det är så jag tänker också. Och
precis så händer det här framöver också nu när de blir så totalitära.
Ja, och det är väl det som... Jag vill säga på crony capitalism, det är säkert det som är vår invändning mot det. Att tänk dig om motsvarande då McDonald's hade alla hade patent på alla vägar, alla mattransporter som skedde över världen. Hade liksom kunde reglera vilka som fick finnas på de här vägarna och vilka som kunde köpa och sälja på de här vägarna och kunde gå in och bestämma vilka där skulle och då skulle de ju då av nödvändighet vara tvungna att samarbeta med våldsmonopol för att uppnå en sån ställning, eftersom det räcker med att någon annan börjar bygga och skapa något eget. Motsvarande så är det väl så man ska tänka om Twitter och Google också, att om internet, ju mer politiken och staterna går in och reglerar de här, och ska, så är det så att det blir monopol på information och på kunskapsvägar och på internettjänster. Och i en fri marknad så skulle det undvikas genom att man får ett alternativ till Twitter till exempel.
Det är också ett argument som ofta kommer upp. Har vi på en fri marknad så blir det monopol.
Ja.
Nej, faktiskt inte. Det finns två sätt, om vi ska hårdra det, att få en monopolställning.
Mm.
Det ena är att göra någonting så bra och så mycket bättre och så mycket billigare och mer prisvärt än alla andra företag, så att folk väljer dig av egen fri vilja.
Mm.
Ja, i så fall är det ju inget problem. Därför att de är bäst. Och alla tycker de är bäst. Ja, men okej, bra.
Ja.
Och så säger folk, ja men de kan bli så stora så kan de döda all konkurrens. Och så, ja men i en fri värld så kommer konkurrens väldigt fort på banan.
Mm.
Så att ja, i en situation med riktig fri konkurrens så har du hela tiden konkurrenter. Små uppstickare. Personal som hoppar av från den stora, startar eget, kopierar idén, startar upp, gör likadant. Så att du har liksom en typ av, jag brukar kalla det för marknadshygien, som konkurrensen garanterar.
Mm.
I alla fall det är det ena sättet, att du är så mycket bättre än alla andra så att folk väljer att göra dig till monopolist frivilligt.
Ja.
Tills du eventuellt missbrukar din ställning då de väljer någon annan. Ett annat sätt, och det här är ett extremt svårt sätt att bli monopolist, men det går om du är så mycket bättre än alla andra.
Mm.
Men som sagt, då väljer de dig frivilligt och då kan jag inte säga att monopolet är ett problem.
Ja.
Det andra är att, och det är det vanligare då, att associera dig med staten.
Ja.
Att lobba för speciallagstiftning, konkurrensskydd av olika slag i form av konsumentskydd eller licensieringskrav eller ja, alla såna här grejer som är till för att skydda barnen då, som man brukar säga.
Ja, ja. Ja, precis. Så det är ju exakt det som är i samtliga fall.
Det är så vi har fyra banker idag i Sverige som alla samarbetar och inga alternativ.
Ja, de samarbetar med varandra och det är på grund av staten. Alltså, när jag blev libertarian från att ha varit kritiker av libertarianismen, inte trodde på det, så var det just det här monopolargumentet var väldigt starkt hos mig själv, att vad händer om, då är de frågorna jag ställer. Tills jag kom fram till insikten, som du själv säger, att samtliga av de monopol som jag kritiserar i ekonomin idag har uppstått på grund av att man just inte är marknadsliberala. På grund av att man har socialister och centerpartister och ja, all möjliga form av politisk...
Precis, jag ska själv säga att jag var ganska länge naiv i de här frågorna också, för jag trodde att företagare, det var våra mest liksom starka förespråkare av en fri ekonomi.
Ja.
Men så är det absolut inte.
Nej.
Därför att när du är ett litet företag, då vill du ha maximal konkurrens. Då vill du kunna konkurrera med Ericsson och med Volvo och med Google och med Twitter och alla de här.
Du vill konkurrera med produkten helt enkelt.
Ja. Precis. Du kan vara mer kundanpassad, du kan vara snabb, du kan vara billig och du kan jobba nätter om det behövs. Men så fort du blir lite större, då blir din organisation mer byråkratisk. Det är svårt att differentiera därför att du vill inte ha för många produkter, för det är jobbigt att underhålla. Och du blir mycket sämre på att kundanpassa dig.
Ja.
Så vad gör man istället för att göra massa produktutveckling och marknadsföring och jobbiga grejer? Jo, man knackar på hos sin riksdagsman Och så kommer han där med liksom en pärm där man har ett förslag på lag hur han kan hjälpa till att skydda befolkningen och kunderna mot dåliga produkter.
Ja. Eller man kan prata med Morgan Johansson och säga att jag nämner inget namn, ingen med namn, men man skulle kunna säga till Morgan Johansson att vi hjälper er med väldigt besvärliga konstiga åsikter och konspirationism som inte är konspiration eller någonting sånt i utbyte mot att vi får att ni fixar lite schyssta el.
Ja, lite billigare el till vår datahall så kan vi hjälpa dig med lite problematiska åsikter och sånt där.
Ja. Ja, precis. Och så gör man det dagen före julafton och så blir det lite paket framåt. Ja. Nej, men det är ungefär så. Ja. Så och det är just den insikten att och det tror jag är väldigt viktigt och ett väldigt stort missförstånd. Jaha, ni är anarkokapitalister, vilket vi är. På en nivå, ja visst. Eller austro-libertarianer som jag skulle föredra det själv. Men det betyder ju inte att vi inte är kritiska mot storföretag. Det är ju som samarbete med stater. Det är ju just för att vi vill ha fri konkurrens. Och eftersom vi är kritiska till etatism som gör att vi ser de problem som socialister inte ser. Socialister ser det omvänt. De ser det som att vi behöver stater för att hjälpa företag och för att fria marknader ska leda och skapa monopol. Men konsekvensen när de går in med banker och med företag är att de skapar monopolen, de skapar snedvridningar, de förhindrar för fattiga och för nya företag att kunna stå upp mot företagsjättar. Det är de själva som orsakar exakt det som de vill bekämpa.
Och nu stöder väl socialisterna de stora företagen också. De multinationella Twitter och Facebook så att vi kan hålla koll på åsikter och sånt.
Absolut. De gullar verkligen med varandra. Och de har kommit fram till att de kan göra saker för varandra för att få fördelar. Många av de här företagen. På bekostnad av alla av fri konkurrens och på bekostnad av de företag som är seriösa som bara vill sälja sin produkt på en fri marknad. Det är en insikt.
Jag kan säga så här också. Man kan ju säga så här att ja, men vadå, ska vi ha helt fri marknad? Ska man få sälja vad man vill? Ska man få sälja barnpornografi? Ska man få sälja ska man få bedriva sexhandel? Östergiks ekonomi, återigen, har ingen åsikt om det där. Är det så att du inom ditt samhälle vill förbjuda en viss produkt, en viss tjänst, en viss vara, då kan vi som Östergiks ekonom tala om för dig vad som händer.
Mm.
Okej, okay, that's it.
Och sen kan jag ju för sig som libertarian säga vad som händer om du är pedofil också. Så att det är
ja.
Också. Du hamnar ganska snabbt i en form av fysisk avlägsnande som är en helikoptertur på dig närmaste farvatten. Nej, men ungefär så. Nej, men
ja,
så att det, självklart finns det komplement med den politiska teorin där. Så att att reglera vi måste ha någon reglering mot centerpartister och sånt som går för långt åt sitt håll. Vem som lever på ett sätt som skadar barn ifall det skulle ske. Okej.
Peder Lej springer omkring liksom, där det finns barn och sånt.
Ja, hans pojkvänner. I alla fall vi måste ha. Vi kan inte låta hans pojkvänner göra vad som helst. Eller hans fördel till pojken. Vad heter det? Ja, men ska vi gå vidare lite grann?
Ja.
Ja, vi går in på kostnadsvärdesteorin och prisbildning.
Precis, för att anledningen att vi tog upp det här med Adam Smith ska bara säga det är att vi är inte, som Österriks ekonomi, så är vi inte unika på alla idéer. Det här var några exempel. Det var en, eller jag räknade upp fyra exempel på liksom idéer som är den mest förfäktade som vi också står bakom.
Ja.
Så finns det idéer som han förfäktar som vi anser vara falska.
Mm.
Men sen är ju då den stora frågan om vad var det som var unikt med Österriks ekonomi? Hur uppstod det? Jo, då var det österrikaren. Han var österrikare fysiskt, skulle jag säga. Karl Menger, han var österrikare.
Mm.
Landet Österrike.
Ja.
Han var en ekonomijournalist. Jobbade med börskurser och såg mycket på börskurser och priser på aktier och sånt där.
Mm.
Och det var så att den klassiska nationalekonomin på den här tiden då, som Adam Smith räknas till de klassiska ekonomerna, de hade kört in i en återvändsgränd. Ett problem de inte kunde lösa. Nämligen, hur uppstår priser? Och då fanns det olika idéer. Adam Smith själv har två idéer. Jag kan säga det också, som det är lite skoj då. Det här namnet österrikisk ekonomi, som sen då blev uppkallat då efter Karl Menger, var österrikare. Det användes nedsättande. Eftersom ur tyst perspektiv så var Österrike efterblivet. Jag brukar ta exemplet att ungefär som att säga norsk ekonomi. Om en svensk ekonom skulle säga att det där bara norsk ekonomi. Liksom det, bak fram och konstigt.
Mm.
Men i alla fall då. Då fanns det två ekonomiska teorier för hur priser bildas och uppstår.
Mm.
Den ena modellen är den här kostnadsvärdestyrningen. Och här rekommenderar jag att man läser den här texten. Där, för att det är inte svårt att förstå, men det är kanske lättare att läsa än att lyssna när man förklarar det här.
Mm. Men, och texten, jag ska bara upprepa, texten finns, det första man ser när man går in på mises.se eller Mises Sverige, så kommer den här texten, så finns den där i på första sidan, på frontsidan så att säga. Ja, fortsätt gärna. Ja.
Det är bra. Så den här första teorin då, för att beskriva hur priser uppkommer, är kostnadsvärdesteorin.
Ja.
Och där försöker man då kvantitativt förklara hur ett pris uppstår.
Mm.
När jag säger så här, hur uppstår priser, då kan du liksom slänga ur, ja men det är utbud och efterfrågan.
Ja.
Ja, det kan du ju säga, men vad betyder det?
Mm.
Varför kostar, har jag som exempel här, varför kostar din mössa 100 kronor?
Mm.
Varför just 100? Varför inte 75? Varför inte 3000?
Ja.
Jo, och då säger Adam Smith, om det beror på att den har kostat 100 kronor att lägga där på butikshyllan. Kanske råvarorna kostar 50, lönerna kostar 30 och sen fabriksägaren och butiksägaren ska ha 20 kronor i vinst. Ja, okej. Okay. Det är kostnadsvärdesteorin. Man säger att priset 100 kronor uppstår därför att det har kostat 100 kronor att lägga den på butikshyllan.
Mm.
Okej, okay. Men det förklarar för det första inte varför kostar råvarorna 30, varför kostar lönen 20, varför 50, eller varför kostar råvarorna 50, lönerna 30 och varför ska fabriksägaren ha 20?
Mm.
Han kanske hade kunnat få 40 eller han kanske inte skulle ha någonting alls.
Mm. Ja.
Så att den förklarar alltså egentligen inte verkliga priser. Förklarar inte varför den kostar just 100 kronor.
Nej.
Och dessutom så förklarar den inte ursprungliga priser. Varför kostar ullen 50? Ja, någon köpte den av en fåraherde. Ja, och så betalar han kanske 20 kronor till fåraherden. Varför det?
Ja. Mm.
Hur sånt som kommer direkt ur naturen, hur vet man vad det ska kosta? För det har ju ingen historia. Den här teorin förklarar alltså priset idag genom att gå tillbaka och summera alla ingående priskomponenter i hela produktens tillverkningshistoria.
Ja.
När det kommer till ursprungliga råvaror så har de ingen historia. Ja. Hur vet att ullen ska kosta 20 spänn?
Ja.
Så kostnadsvärdesteorin, ja, den funkar inte riktigt. Den funkar inte. Den förklarar inte det här. Och så fanns det en annan, det finns en specialfall av den här kostnadsvärdeteorin som heter arbetsvärdesteorin. Och den fokuserar då på arbetskomponenten i priset. Som jag sa så kostade den här mössan 30 kronor att tillverka i löner. Och då tycker Marx att ja, Adam Smith sa ju det är både arbete, råvaror och kapital som ska ha som kostar de här tre komponenterna. Och Marx fokuserar då, han tar fasta på den här Adam Smiths teori och säger ja men arbetet är ju det viktigaste här. Så arbetarna ska ha rätt till sin andel av den här mössan.
Ja, och, det, och utifrån det så bygger ju Marx vidare då på utsugningshypotesen och sådana där saker.
Precis. Så det är ju intressant att liksom, marxismen baseras, den marxistiska ekonomiska teorin grundar sig på frimarknadsekonomen Adam Smiths felaktiga teori.
Ja, men det var ju det som fanns, man brukar väl säga det, om jag bara får sticka in det, man brukar väl säga det, vad är marxism? Jo, marxism är en syntes av felen hos Adam Smith i kombination med tysk romantik, Hegel, och i kombination med fransk revolutionsromantik, Rousseau, i stort sett. Det är alltså marxismen uppbyggd på tre komponenter. En felaktighet i nationalitet, en romantisk föreställning om revolution och en romantisk syn på historisk utveckling.
Ja,
så. Ja, men okej, fortsätt. Förlåt.
Ja, det är ironiskt på ett sätt ändå att han har tagit det från Adam Smith.
Ja.
Men det visar ju att det är farligt att hålla på med felaktiga ekonomiska teorier.
Ja.
Förenat med livsfara.
Titta på Venezuela. Ja, visst.
Ja, visst. Och Sovjetunionen och Kina och alla andra.
Ja.
Den andra ekonomiska... Ja, förlåt.
Men de tillämpar ju å andra sidan marxismen på fel sätt, men okej.
Ja, just det. Ingen har lyckats göra detta.
Ja.
Den andra teorin är bruksvärdesteorin som då sägs ska förklara priser.
Ja.
Den säger att ja, varför någonting kostar mer därför att jag har större nytta av den.
Ja.
Nu tittar man, för problemet med den andra teorin kostnadsvärdesteorin är att samma glas vatten till exempel kan kosta olika på olika ställen fast det är samma vatten. Om jag står bredvid en sjö så kommer jag knappt kunna sälja den. Om jag står i en öken så kanske jag kan sälja den för ja, liksom prinsessan och halva kungariket. Men det är samma vatten.
Ja.
Och då kommer bruksvärdesteorin in och säger att ja, men det beror på att på det ena stället har jag större nytta av den. Ja visst, men det förklarar inte fortfarande varför vattnet i ena fallet kostar ett öre och varför det i andra fallet kostar 1 miljon. Kvantitativt, det talar inte om varför priset är som det är. Det kan säga att det är högre här och lägre där, men inte vad beloppet blir. Det här är en kvalitativ teori, den andra var en kvantitativ teori då. Kan säga, här kan man väl säga mer eller mindre, den andra kunde säga 100 kronor. Men även den här teorin är ofullständig. För den kan ju inte förklara varför en vacker men onyttig diamant kostar mer än ett glas livsnödvändigt vatten. Så det här var alltså ett till synes olösligt problem. Och nationalekonomer blev på riktigt liksom vansinniga över det här. Då, va? Många ledsnade och övergav det här och ägnade sig åt annat istället.
Ja.
Inträder då Karl Menger.
Yes.
Han hade studerat priser då dagligdags. Han visste att de här akademikerna, de liksom har, de lever i sina elfenbenstorn och de vet inte hur världen funkar. Låt mig förklara. Så han funderade alltså över de här. Han ville veta vad är orsakerna och mekanismerna som ger upphov till verkliga priser. Alltså han sökte orsaker. Och det är alltså kausalitet. Vad orsakar vad? Han ville veta hur verkliga priser uppstår. Alltså reella. Kausal, reell. Så han sökte en kausal realistisk modell. Därifrån det ordet kommer då, kausal realistisk. Mm. Vilka är mekanismerna som ger upphov till realistiska priser?
Mm.
Så vad han gjorde var, han tog den här bruksvärdesteorin och kostnadsvärdesteorin, vände dem bak och fram, satte ihop dem och så löste han gåtan.
Mm.
Och det här är jag lite stolt över, den här observationen, att det var faktiskt det han gjorde.
Mm.
Så den här bruksvärdesteorin är kretsar kring nytta. Alltså ett glas vatten i öknen är nyttigare än ett glas vatten vid sjön.
Mm.
Men för att förstå det här bättre så är det bättre att tala om värde. Nytta är mera ett laddat ord.
Mm.
Ja,
det är ett relativt begrepp också. Nytta för vem? För vad? En suicidal person skulle tycka att finna nyttan väldigt, väldigt låg, till exempel om av vissa produkter.
Men,
ja, högre. Sätta högre värde på produkter som skadar henne själv. Ja.
Precis. Mm. För hör man ordet nytta, då tänker man att glas vatten är alltid nyttigare än en diamant.
Mm.
Men säger vi värde istället?
Om man inte är suicidal, till exempel.
Ja, precis.
Ja.
Men säger vi värde, då förstår vi att då har vi liksom skalat av det här, vad som är nyttigt för kroppen. Liksom.
Mm. Ja.
Så värdet är då en icke-kvantifierbar subjektiv grad av hur mycket man vill ha någonting.
Mm. Mm.
Det är allt.
Ja.
Så, oavsett om man har praktisk nytta av den eller inte, det är inte väsentligt.
Nej.
Så det är, det är klart att det är möjligt att tycka att en diamant är mer värd än ett glas vatten under vissa omständigheter och under andra omständigheter inte alls.
Ja, absolut. Och i och med att det finns färre diamanter än det finns vatten så kommer de också, folk uppskattar dem mer eftersom man ser det som en värdefull produkt på marknaden. Så, att det, ja.
Så värde säger ingenting om varför jag värderar. Nytta är lite andra associationer. Så för ekonomiska resonemang behöver man heller inte veta varför någon värderar en diamant mer än ett glas vatten eller tvärtom. Bara att så är fallet.
Ja.
Så värdet blir liksom en psykologisk upplevelse.
Mm.
Och om jag då värderar någonting mer än någonting. Om jag värderar Y mer än X.
Mm.
Det betyder att jag skulle vara villig att ge bort X för att få Y.
Mm.
Värderar jag glas vatten mer än diamant. Ja, då ska jag ge bort diamanten för att få vattnet. Eller vice versa.
Ja.
Så han tog bruksvärdesteorin. Ta bort det här ordet nytta och ersätter det med värde. Och struntar i att försöka förklara varför någon värderar.
Mm.
Bara konstatera att.
Ja. Och då och, är det bara okej att jag säger. Och det måste man göra. För att jag vill bara säga det. Att det finns ingen moral i detta. Bara för många missförstår det här. Att de blandar ihop vad som, hur människor värderar. Och hur de borde värdera. Mm. Det är väldigt vanligt när man stöter på kritik av den här teorin att man blandar samman hur är med bör.
Precis.
Men det här är bara en beskrivning återigen att hur människor faktiskt värderar. Lägger inte in en moral att ja, du gör fel som värderar diamanter högre än vatten. Lägger inte in en moral i det.
Nej.
Utan den beskriver bara att ja, det finns tillräckligt många som värderar diamanter mer värdefullt än vatten. Och visst, om du vill ändra dem så får du gå igenom kulturen och påverka hur de ser.
Ja, men det kan ju också vara samma, det kan också vara samma person vid olika tillfällen.
Ja, absolut.
Nej, men, är du i en öken så ger du gärna bort en diamantring för lite vatten. Är du vid en sjö så... Ja.
Precis, jag ska bara ta ett exempel till. Jag själv, jag uppskattar ju inte diamanter. Jag tycker inte de är vackra. Men det är ju en annan fråga. Skulle jag vilja ha diamanter? Ja, visst. Varför då? Jo, därför att de är värdefulla på marknaden. Jag skulle kunna sälja dem och köpa det jag vill ha. Så att det ligger ju också en värdet inser. Det har inte någon nytta för mig alls. Eller jag värderar inte det för mig själv, min egen del. Men värdet är någonting jag kan förstå.
Mm. Ja, precis.
Ja.
Så då tog vi då bruksvärdesteorin, modifierade den lite grann, ändrade språket lite.
Ja.
Och sen gjorde Carl Menger då en insikt. Mm. Och det här kommer vi tillbaka till det här axiomet som vi pratade om tidigare. att värde avtar på marginalen. Det vill säga med varje ytterligare glas vatten eller varje ytterligare diamant så är jag mindre villig att betala för ytterligare en. Därför att jag har ju redan. Jag är inte intresserad av fler. Jag behöver inte fler. Liksom.
Nej.
Den första Mona Lisa kan jag betala 1 miljon för. Nästa, hur mycket nytta kan jag ha på liksom.
Ja, nästa Mona Lisa är den första helt värdelös. Men, okay. Nej, inte helt. Men, ja.
Mm. Så att, och det här var då den insikt han gjorde att värdet avtar på marginal. Alltså att samma person värderar exakt en kopia av samma vara mindre och mindre och mindre ju mer man får det.
Mm.
Och det kan ju se lite grann då som en vidareutveckling av den här bruksvärdesteorin. För då har man utökat den till att inte bara jämföra nyttan mellan två olika varor X och Y, utan även till att jämföra nyttan mellan X och ytterligare ett X. För bruksvärdesteorin säger att jag kan bara säga att den ena är värd mer än den andra.
Mm.
Och det kan jag nu göra här också då med samma typ av vara. Den första är mer värd än nästa.
Ja.
Så har man inte den bruksvärdesmetoden liksom, eller synsättet.
Mm.
Och den här insikten då om den avtagande marginalnyttan, den kom faktiskt två andra nationalekonomer på ungefär samtidigt. Så att han var inte unik här. Det som var unikt var att han inte försökte formulera den här matematiskt, utan bara kvalitativt så här då, så som vi har pratat.
Ja.
De andra vill gärna matematisera det hela och göra det liksom lite finare.
Mm. Vilka var de andra?
De heter William Stanley Jevons i England och Léon Valras i Schweiz.
Okay.
Så de är också marginalister.
Ja.
Så nu har vi pratat om den här kausalrealistiska aspekten av det hela, där Carl Menger ville lösa verkliga priser med realistiska priser med kausala mekanismer.
Ja.
Och då kommer vi också till den marginalistiska aspekten. Och sen så har vi ytterligare en aspekt vi ska komma till strax då.
Ja. Spännande.
Ett pris är då, till skillnad från värde som vi pratade om tidigare, värdet är en psykologisk faktor. Jag kan säga att jag värderar den här mer än den där.
Mm.
Ett pris, och det är bara en kvalitativ egenskap. Ett pris är däremot kvantitativt. Det är objektivt. Det är observerbart. Du kan inte se hur mycket jag värderar någonting. Däremot kan du se hur mycket jag betalar för någonting.
Mm.
Så värde är kvalitativt och det är subjektivt. Pris är kvantitativt och objektivt.
Ja. Det är en väldigt viktig insikt.
Ja.
Och det är värt att stanna upp med det. Alltså det är en väldigt viktig insikt det du säger nu. Att hur man värderar är subjektivt. Och det har återigen ingenting med moral att göra. Utan det är faktiskt så att ja, det är så människor fungerar helt enkelt. Om man skulle beskriva hur människor värderar så måste man ta hänsyn till och fråga dem varför värderar du på ditt sätt eftersom du uppenbarligen inte tycker om diamanter eller flätkeps, så måste jag fråga dig varför du värderar surströmming mer än köttbullar exempelvis. Då. Det är någonting man måste ta reda på.
Mm.
Men priset är någonting som finns där ute, någonting som man kan observera. Ja.
Precis, och priset manifesteras ju i transaktionen sen då, va?
Ja, absolut.
Och det är ju så här då att du kan inte se hur mycket jag värderar någonting. Du kan inte se hur mycket jag värderar din flat cap.
Nej.
Men inom mig så vet jag att jag tycker att den är värd upp till kanske 500 kronor.
Mm.
När jag säger att någonting är värt någonting, då måste jag göra en jämförelse med någonting annat och säga, är jag villig att göra mig av med den för att få den? Det enda jag kan säga om värde är den värt mer eller mindre än någonting annat? Mer än så kan jag inte säga.
Mm.
Men jag tycker att din flat cap är värd maximalt 500 kronor.
Mm.
Om du säljer den till mig för 400, då köper jag den. Eller säljer den för 20 så köper jag den. Säljer den för 490 så köper jag den. Säljer den för 550 så köper jag den inte.
Ja.
Priset som jag betalar, det kan du observera, men du kan aldrig se hur jag värderar den.
Nej.
En auktion går ju ut på att försöka hitta, liksom, utröna det här hos ett antal personer då.
Ja.
Så vad producenten gör här nu, eller säljaren, han kommer att försöka experimentera med sitt pris.
Mm.
Till exempel om man säljer, tycker jag, bröd. Så kommer bagaren försöka experimentera med sitt pris för att se hur mycket kan jag ta ut för att maximera min vinst här.
Mm.
Han höjer priset, han märker, de köper fortfarande, han höjer lite till, han köper fortfarande, höjer lite till, ja. Nej, nu förlorade jag på det här. Ja, det sänker vi igen då.
Mm.
Så att producenter och säljare, de försöker liksom utröna konsumenternas interna värderingar genom att liksom mäcka med priset.
Mm.
Sen kan det hända att det var liksom, ja, det är skräp de säljer så att de inte kan hitta ett pris där folk är villiga att betala vad det har kostat honom.
Mm.
Och det betyder ju att nu har du slösat samhällets dyrbara resurser. Låt bli med det. Gör någonting annat istället. Va? Det är en signal till honom.
Ja, eller don't quit your day job om du är konstnär. Ja, ja. Ja, just.
Precis. Det är där då staten går in och ger bagaren pengar för att han ska kunna fortsätta producera skit.
Mm.
Och sälja det till sitt önskepris. Men i en fri marknad, då får han helt enkelt sluta baka de bullarna och göra någonting annat istället då.
Ja.
Så.
Viss tanke går ju också till mängden genusvetare i Sverige.
Ja.
Och vilket marknadsvärde de skulle ha jämförelsevis med det värde som staten har gett dem. Men okej.
Okay. Ja. Ja. Ganska lågt, ja, precis.
Mm.
Så. Den här prisexperimenteringsprocessen är ju då det som enligt Menger, man kan se det som en komplex social kalkylator. Den omvandlar konsumenternas subjektiva, icke-kvantifierbara värderingar till objektivt observerbara priser. Och då är då huvudalgoritmen i den här kalkylatorn, det är den här avtagande marginalnyttan. Som jag nämnde tidigare. Där varje ytterligare vara kommer att behöva ett lägre pris för att hitta en köpare.
Mm.
Och det här då som brukar då illustreras med en fallande efterfrågekurva. Ju lägre pris desto fler vill köpa.
Ja.
Och det låter kanske jättesjälvklart det här att lägre priser säljer mera. Men att förstå den här mekanismen. Det är inte självklart.
Nej.
Alla kan rabbla ramsan. Liksom, lägre priser, större volym.
Mm.
Men varför?
Mm.
Och det är det då som vi har gått igenom och förklarat här.
Ja.
Om vi då sammanfattar de här grejerna. Mm. Menger vill hitta en kausal, realistisk modell.
Mm.
Som då med kausala samband förklarar realistiska priser. Det har vi nu gjort. Det är alltså producenterna försöker anpassa sina priser och eftersom allting har avtagande marginalnytta så kommer de till slut att hitta en nivå.
Mm.
Marginalist, som man säger att östrikesekonomi därför är kausalrealistisk, marginalistisk och subjektivistisk i sin pristeori.
Mm.
Och i slutändan då, eftersom allting utgår ifrån konsumenternas referenser, när priser sätts, så är det också i en fri ekonomi konsumenterna som håller i taktpinnen, bestämmer, dikterar för producenterna vad de ska producera.
Ja. Precis. Och därmed så träder ju då konsumenten in i en fri marknad just som den som faktiskt nästan betjänas av företagen. De måste ge konsumenten tillräckligt stort värde och tillräckligt mycket uppmärksamhet för att konsumenten ska känna att ja, jag väljer den här produkten eftersom det sker frivilligt.
Mm.
Om jag nu ska bara förenkla hela. Men,
ja,
ja.
Absolut.
Spännande.
Det står ju lite mer i den här texten också, men jag tror att vi har tröttat ut lyssnarna här. Det står om alternativ till ekonomi, det är planering. Det är inget alternativ egentligen. Men vissa tror ju att det är ett alternativ.
Ja.
Står lite mer om Karl Menger, hans plats i historien. Och sen pratar vi om Ludwig von Mises också. Jag vet inte om jag ska säga någonting om det kanske.
Mm. Ja, vi borde ju nämna Mises lite grann, tänkte jag.
Ja, precis.
Vi skulle kunna ha en del två. Jag skulle gärna vilja ha en del två om du vill. Också.
Det skulle vi kunna göra. Kanske bättre att göra så faktiskt.
För att nu har vi hållit på ett tag. Men jag tror att det är värt att vi tar en del två. Om vi kan börja där vi slutar nu. Kanske. Och vi börjar med Ludwig von Mises kanske.
Ja. Så kan vi gå igenom lite fler exempel då på där österrikisk ekonomi skiljer sig från andra synsätt. Lite mer konkret också.
Ja, absolut. Det vore toppen. Och sen vill jag höra om coronaekonomi och vi kan prata och vi kan fortsätta.
Mm.
Jättekul. Stort tack. Jag ska tacka dig för väldigt bra pedagogiska förklaringar och en toppenbra text verkligen som hjälpte mig att få ett större grepp om Österrikes ekonomi, även om jag givetvis har läst innan, men jag tycker att texten var väldigt bra för det sammanfattar det som på ett väldigt bra sätt. Så jag rekommenderar alla som lyssnar att gå in och läsa den här. Den är inte lång texten, men när man väl har gjort det så förstår man väldigt mycket av det som är Österrikes ekonomisk teori, och man förstår också varför det blir så fel när staten går in och ska rädda ekonomin och rädda banker och så vidare.
Mycket bra avslutning, Nicodemus. Tackar för samtalet så långt, så hörs vi sen igen.
Ja, stort tack. Tack. Hej.
Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla kroppar runnit svälla och älv och sjöa.